Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros. You can win this fight.
Nu träffar jag en jättegrym och härlig person, nämligen Oscar Sia, får vi lyssna in nu. Och många känner igen honom från X-Factor, han har varit med i Melodifestivalen och sen har han även varit programledare på P3. Och han är också utsett i årets homo på QX-galan. Och nu är han bland annat ny musik ute, en låt som heter Dansar. Vi pratar också om hans uppväxt, ångestattacker, tvångstankar, att komma ut som homosexuell, social media och massor av annat. Nu kör vi igång ett grymt jäkla avsnitt med Oscar Sia.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt välkommen till Framgångspodden, Oscar Sia.
Tack.
Du, har du stängt av din mobil nu? För den har ju ringt som en jäkla dörrklocka nu,
nu
hela tiden.
Nu är den avstängd.
Nu är den avstängd.
Det låter som att folk ringer mig hela tiden. Gör de inte?
Fast de gör ju uppenbarligen det.
Ja, men det
inom 10 minuter har du haft två samtal.
Men det handlar
och
med...
det låter som att det är värsta, det är lite så här, det är lite business. Ja, lite business det... på gång. Lite pengar, money talks, ja, det regnar måste... in grejer.
Man måste ju överleva, Alexander.
Ja.
Det måste man göra.
Ja.
Nej, men det handlar också väldigt mycket om att jag aldrig svarar i telefon. Så att, och då samlar jag alla mina samtal till slutet av dagen.
Mm.
Och sen ringer jag upp alla. Det är inte ett hållbart koncept. Det är det inte, för jag borde ju svara när folk ringer. Men jag har
fast
fått...
det är väl bra att ha fokus.
Men jag har fått lite telefonfobi. Jag tycker det är överskattat att prata i telefon.
Nej.
Och jag vill ofta lägga på.
Ja, vill du köra flaskpost eller?
Ja, eller ett sms. Är det så jävla fel?
Nej, det är så många som ringer med så mycket onödigt.
Ja, men exakt.
Eller så här, att man vet så här, så går man in på Messenger och sen bara så här, ska du ha en flaska vatten typ.
Jag vill ha samtal när, om jag bjuder hem mina kompisar på middag typ, eller vi ska ha bestämt något där vi ska ta ett beslut. Då får de gärna ringa, för beslut orkar jag inte ta på sms. För då blir det ju bara en diskussion som tar väldigt lång tid.
Men ringer du och Jonathan varandra och gullar med varandra? Gullig, gullig, gull. Gull, älskar dig.
Nej, det gör
älskar,
vi inte.
Älskar dig mest.
Nej, det gör vi inte.
Nej, jag dig mest.
Inte jättemycket.
Inte alls.
Nej.
För jag och Ida, vi ringer varandra typ varje dag och bara pratar om ingenting. Ibland så pratar vi inte ens. Man bara hör varandras andetag.
Det är sant.
Och inte sexuellt. Alltså mer att man bara för har du... något. Istället för att känna sig ensam. Om jag cyklar typ, och det tar 30 minuter cykel, kan jag ringa henne? Hon bara, jag har inte tid att prata. Jag bara, det gör inget.
Men ringer ni varandra och andas i telefonen? Är det det du säger?
Ja.
Eller, det låter, eller, för mig
eller
låter
vi
det...
andas ju automatiskt.
För så mig att... låter det bara sexuellt.
Ja, fast det är ingen vi blir inte tända av
nej,
det. Eller
nej,
på
det.
Det.
Nej, det blir mig sällan av andetag, kanske.
Ja, men det kan man...
Ja, det är sant. Ja. Ett litet lätt varmt andetag i örat får ju igång vem som helst.
Vem som helst. Ja. Det är ju till och med så att Art som sitter här. Men ja. Det börjar ju bli igång.
Var kåt igång. Flera timmar sedan.
Men du, jag har ju lovat att försöka sätta dit det lite grann nu i början.
Ja, spännande, jag hörde det.
Ja, och det tänkte jag nu.
Okej.
Okay. Du har ju sagt att jag är korkad.
Va?
Du har gjort det i Café Campen i år.
När sa jag det?
Nej, men du har gjort det.
Du måste citera mig.
Ja, men du har sagt så här att de som dricker och håller på med selleri är korkade människor.
Och då har du väl lagt ut något och, med selleri?
Nej, du har inte sagt indirekt att det är jag, men du har sagt indirekt hela mänskligheten som dricker selleri.
vet du vad jag blev jättesensad nu? Det var att jag såg, först var jag inne på din Instagram och såg att du hade bråkat med Alex Schulman för att han hade kallat dig trög. Ja. Och sen så slänger
du
på mig.
Det här är 100 gånger värre, ska jag säga.
Jag sa att du var korkad.
Du är korkad, du dricker selleri. Ja,
men det var ju så här, det var ju en trend. Det var en trend för några månader
sedan. Jag dricker
ju
ganska mycket selleri.
Ja, och då kommer jag påstå att du är korkad. Nej, det, alltså vet du vad? Det kan jag faktiskt inte göra. Det är väldigt hårt antagande. Jag vet inte, det kanske är bra för kroppen. Du kan få motbevisa mig nu. Jag har ingen aning. Jag bara tycker, jag är väldigt känslig för just såna här trender. När det blåser upp på Instagram. Och så ser jag personer. Du går kanske inte under den här kategorin för att jag känner dig för lite. Men jag har personer i min närhet, eller kanske inte i min närhet, en bekantskapskrets där de har en aura av att liksom förändring finns ständigt bakom hörnet. Och det är ju en fin inställning. Men, och då vet jag att en kompis la upp en lång harang om varför selleri skulle förändra livet och det minskade cancer och det skulle, man skulle må bättre och mindre trött och gladare och smartare och alltid. Och sådana stora liksom, sådana små medel som ska skapa sådana stora förändringar är jag väldigt känslig för.
Men då...
det är som att säga, alltså det är som att plötsligt så skulle vara så här. Du behöver inte käka antidepp längre, gå bara ut och träna, Oscar. Man bara, ja, absolut. Om det vore så jävla enkelt så hade jag ju självklart gjort det. Då hade jag kanske inte behövt ta mina jävla piller.
Men kör du det nu eller? Kör du antidepp?
Ja, just det, jag käkar antidepp. Ja.
Är det varje dag eller?
Det är varje dag. Det funkar så. Man måste ta varje dag alltså.
Men inte det så här, happy friday, då slipper du.
Nej. Det blir ett, om jag missar en dag så blir det istället väldigt sad friday. Jag glömde en vecka så ofrivilligt så råkade jag, jag jobbade jättemycket. Jag hade radiogram på P3 och så var jag väldigt liksom stressad för det, eller det var jättemycket jobb. Glömde av att ta mina antidepp. Och liksom ofrivilligt började då trappa ut. Och väldigt abrupt. Det var inte så att jag minskade min dos, utan att jag tar en vecka. Och jag bara, fan, alltså nu mår jag så piss. Alltså jag vet inte vad jag, det liksom ger mig, liksom, ger mig 100 pistoler. Jag liksom skjuter av mig själv rakt här nu. Varför mår jag så här dåligt? Slog mig. Jag bara, ja, jag glömde att ta mina piller. Men
det är så stor skillnad. Vad heter de pillerna som du tar?
Ja, det måste säga något svårt. Eschipillap.
Kan de inte bara heta typ så här antidepp super superpower.
Ja, exakt. Antidepp 1 2 3 4 5. Vilken tar du? Jag tar 6 andra.
Ja, jag tar 6. Antidepp happy pill.
Ja, kanske. Happy pill, ja.
Happy pill 2.
Ja. Men det är en räddning. Det ska, ja, så jag ska inte förminska det. Men det är därför jag blev, därför tyckte jag då att ni var korkade.
Förstår. Och vi har faktiskt, du sa ju nu att vi fick möjlighet att vända dig här, så att vi har faktiskt köpt in 10 kilo celler.
Nej,
så
det har
varit.
Du inte.
Nej, det har jag inte gjort.
Alltså jag skulle aldrig käka det. Jag käkar mycket celler i när jag gör sås, pasta.
Äter du något nyttigt eller? Alltså, kan du,
är det någon... du verkar en person som inte äter nyttigt.
Nej, men det känns, du skulle aldrig äta. Det kändes inte som att du gör en grön smoothie varje morgon och trycker i dina spirulina-tabletter med chlorella och alltså, MSM och tar C-vitamindosen.
Jag började träna med en PT för några månader sedan. Och då fick jag liksom ett kit piller jag skulle pilla i mig varje morgon. Men det var så oerhörda mängder. Det var alltså omega 3, magnesium, zink. Så här basic är jag. Och så var det någon ALL-syra. ALA-syra. Det kan någon få googla. Jag har ingen aning vad det är. Och då skulle jag käka dem. Men man skulle liksom ta 3 omega-3-tabletter. Man skulle ta 3 zink. Alltså det var sådana... Till slut så jag pallade inte det. Så försökte jag på det här med probiotika. För att jag har en otroligt... Jag fiser sådana mängder. Och för att det skulle vara bra. För magen med bakterier.
Men dricker du mycket mjölk eller?
Nej. Alltså jag äter så lite laktosprodukter.
Jag hade ju rätt dålig mage när jag började varje morgon förut med att dricka en liter yoghurt.
Mm, en liter yoghurt?
Ja, kan du till och med 2 liter.
Det här var ju vältränad ut.
Tack.
Men du har gjort någon förändring eller? Nej, men eller har du alltid varit det?
Ja, men jag har nog alltid varit det faktiskt.
Mm, okej.
Så att jag har, men jag drack en lite. Jag har ju tränat mycket, men sen så, men det här var ju framförallt när jag var typ så 18. Då drack jag varje morgon, började med 1-2 liter yoghurt.
Och det är så tonårs, fast jag har aldrig haft en grej. Jag hade också i många killkompisar hade jag som var så här, kunde kränga liksom en limpa bröd på morgonen för att de var oerhört hungriga.
Ja, den är ju
Men där satte du dit mig verkligen.
Där åkte du på det. Har du själv haft så här osund relation till mat? Har du haft några komplex för någonting eller någonting som du känt så här att det här bara älskar jag? Du har inte hamnat i kolaträsket eller något sånt?
Alltså kokain?
Nej, jag tänkte inte kokain. Men...
Nej, du tänkte kola som är godiset kola. Jaha. Nej, inget av det.
Coca-Cola.
Jag har Coca-Cola, okej. Coca-Cola syr dricker jag väldigt mycket. Så det absolut, det är det träsket är jag. Men jag har en väldigt komplicerad relation till mat. Alltså jag var väldigt, när jag var liten så var jag liksom lite rund, överviktig och, men höll inte på med sport. Liksom tyckte inte om fotboll och liksom hängde väldigt lite, hängde inte med, hade i typ inga killkompisar. Så att allting, det blev liksom kopplat till samma sak på något sätt. Att det blev liksom en mindervärdeskomplex av att så här, jag sportar inte, jag är inte som de andra killarna. Och jag är inte, jag är lite rund och tidigt försökte typ så här, ta hjälp och gick till dietister och grejer. Så att jag har ganska komplicerad relation till mat. För att jag tänker på det ständigt och jag har väldigt mycket mindervärdeskomplex gentemot min kropp på något sätt.
Ljög inte du för killarna sen när du skulle skaffa dina första killkompisar i gymnasiet?
Jo. Gjorde jag. Det stämmer. Så är du underbart påläst. Jag hängde då med bara tjejkompisar och var väldigt liksom, jag har tänkt på det väldigt mycket nu, hur lätt det var för mig att bli en typisk, alltså den stereotypa mannen, att det liksom det låg in i mig för att jag skulle plisa någon annan. För då började jag gymnasiet med inställningen av att säga, nej fan, jag vill nu, jag är så jävla trött på att vara någonting annat. Jag är trött på att vara Oskar som sjunger, Oskar som tycker om dans och musik, Oskar som liksom inte vill spela fotboll. Jag är trött på den personen och den bilden av mig. Nu vill jag vara som alla andra. och gick in i gymnasiet och var och med tanken av att säga, men nu ska jag skaffa mig killkompisar. Och det gjorde jag, Axel och Niklas. Och så, vi hänger väl än idag, men jag ljög dem rakt upp i ansiktet. Alltså det tog en dag och vi började prata om brudar och hur många har du legat med och hit och dit, och jag, du till någon orimlig siffra av att jag var så 16 år, hade jag legat med 5 tjejer. Och blev liksom lite också, fick sånt otroligt självförtroende i det, att de typ, att de hade bilden av mig, att ja, men det är rimligt att du skulle liksom redan ha haft ett otroligt förhållande till en massa brudar, så att säga, inom situationstecken. Så att jag liksom, jag levde mig in i den lögnen av den stereotypa mannen. Du står ett fel på mitt namn, säger jag där på dina papper.
Ja, men det har jag gjort medvetet.
Ja, okay.
Eller jag är ju dyslexi, men jag vet att jag står att det ska vara med C.
Men ja, men det är okej.
Jag beklagar. Ja, men det här är mest bara kladd, ja. Men jag beklagar.
Ja, det är lukt. Jag blir inte ledsen. Men just hur... men det här liksom att jag var så viktigt för mig att jag skulle vara alla till lag, så det är det fortfarande. Jag lever fortfarande med den liksom inre känslan av att jag vill plisa alla, jag vill vara alla till fred. Det är jätteviktigt för mig att när jag träffar folk så ska du tycka om mig, och liksom motgångar har inte funnits i min värld. Liksom motgångar med människor. Jag har liksom aldrig varit ovän med personer. Jag har alltid varit så här, den snälla, glada Oscar. Och det här året har verkligen varit, eller 2019 har verkligen varit en utmaning på det. För att jag har haft sån, jag tycker att jag liksom haft en någonstans det lite tuffaste året hittills, mycket privat.
Nu 2019?
2019. Och även karriärsmässigt, för att jag, men det går väl hand i hand. Men jag har mått ganska dåligt. Jag har varit väldigt mycket under isen, och det har påverkat mig som fan. För att då har jag den här glada, positiva Oscar som jag har liksom känt att det är bilden av mig. Jag har alltid kunnat gömma mig bakom den väggen för att jag har kommit undan med allting. Den raserades, så istället kom det fram någon rebell inom mig som hela tiden liksom... Nej, men som inte orkade bry sig längre. Som inte orkade vara folk till lag. Som inte orkade hålla upp den här fasaden. Och jag tror också att det handlar jättemycket om att så här... Jag släppte min första platta när jag var 15 och levt i någon form av offentlighet sedan dess. Och
du har varit med länge. Nej, men du har varit med länge med tanke också på din ålder.
Ja, alltså, men lite så är det. Tidigt. Så därför tror jag att så här, den här rebellen inom mig har verkligen tagit plats. Och jag har, alltså det har spelat, det har inte blivit bra. Alltså jag har varit väldigt respektlös och liksom elak mot människor som jag tycker om, och liksom alltså och människor som liksom har alltid stöttat mig och varit på min sida och bara velat mig väl har automatiskt hamnat i skottlinjen.
Alltså, vad stort att du har den insikten
för min väg. Men det har, alltså det är för att jag har verkligen har med många misstag efter liksom, på något sätt. Jag har lärt mig och någonstans förstått.
Kan du dra något exempel på någonting som du har gjort som du inte är stolt över?
Nej, men jag tror att jag, dels så har jag liksom, det har växt en missunnsamhet inom mig, eller liksom en missunnsamhet och avundsjuka som istället liksom har omvandlats till någon form av ilska. Istället bara för att säga, istället för att jag har alltid tänkt mig själv som en person som har varit öppen med mina känslor och vågat vara väldigt ärlig, men insåg att det är så här, men jag är nog kanske långt ifrån den personen, för att jag har, istället för att säga vad jag känner och tycker, om jag nu blir ledsen eller vågar gråta eller vågar känna sig misslyckad, vågar vara liksom nere och inte hela tiden liksom hålla upp en fasad. Och jag har inte vågat vara det och göra det, istället blivit arg och istället liksom, jag har gått runt och snackat skit om personer som jag tycker om, personer som jag ser upp till eller som jag faktiskt liksom avundas av, att såhär, fan vilket bra jobb du gör, jag hade velat vara dig. Så har det förvandlats till istället liksom, ja, men skitsnack eller elakheter eller en missunnsamhet från min sida som inte alls är charmig. Men jag, och för att koppla tillbaka till den här liksom manliga stereotypen som jag liksom någonstans försökte vara, eller var den stereotypa mannen när jag gick på gymnasiet, för att jag inte pallade längre var den personen som inte passade in, för att jag tror att jag liksom, jag vågade inte. och det nu tror jag att liksom jag behövde det här året för att kunna våga vara den personen på riktigt. Och hur inte, alltså just det, men i diskussion idag om liksom mannen och jämställdhet och mannens plats i samhället, och jag har alltid känt mig liksom så här, alltid tänkt det är alla andra, det är inte jag. Men någonstans typ i under den här perioden är insett att men det är nog jag. Alltså jag är också, jag är den här mannen liksom. Alltså okay. som inte vågar prata om känslor ordentligt och som inte vågar öppna upp sig på riktigt och säga vad den känner och tycker, utan istället varit väldigt missunnsam och
vad tror du att det påverkar?
Dum. Jag var jävla dum.
Det lät lite som i början när du öppnar upp att det handlar om till viss del att du varit i offentligheten väldigt länge.
Mm. Alltså jag tror att när jag tänkt på det, när jag liksom snackat med min terapeut om det, så har det varit, så tror jag att det handlar om, eller vi har pratat om att det kan vara liksom i, sen varit i offentligheten och liksom haft uppe någon så här glamorös fasad av att det är Melodifestival och det är Let's Dance och det är liksom skivsläpp och turnéer och liksom gulliga Oscar och snälla Oscar, rolig och alltid den som är framme och liksom oj, och alltid är liksom framme och vad ska man säga, men bara så här, en positiv person och jag tror att så här, jag har aldrig fått liksom bryta ihop på något sätt. Eller jag har känt att liksom, det finns inget utrymme för mig att bryta ihop nu. Det finns inget utrymme för mig att pausa eller backa bak. Utan det har alltid funnits någonting att göra eller någonting som gör att liksom så här, men detta jobbet har jag för att det är en del av min personlighet. Eller detta jobbet har jag fått för att de tycker om mig så som jag är där. Och då på något sätt så har så här, glada Oscar och så här, lite ledsna Oscar och missnöjda Oscar så här, har gått parallellt med varandra, men sen till slut så har de liksom gått åt två olika håll, och då har den här, ja, men tänk dig som en ledsen smiley och en glad smiley, och liksom den ledsna är på något sätt rebellen inom mig, då har den kommit fram istället för att den har kommit fram och tagit plats.
Förstår. Ja, men det är tufft det där, det är svårt. Det är, jag kan också känna så ibland att man har, att om man kollar på var ens liv är nu, så om jag kollar tillbaka när jag var yngre, så har man ju mer än man någonsin skulle kunna drömt om. Mm. I många fall i alla fall. Och ändå så kan det vara så att man var lyckligare när man var yngre, när man inte hade det, än nu.
Och då, så, och det är det jag tror att så här, jag kände mig nog aldrig, alltså när jag var yngre så tänker jag att då var jag 15, 16, 17 på något sätt. Just i tonåren. Och då var jag redan i den här karusellen liksom, där jag skulle vara vuxen och proffsig. Och liksom glad och trevlig och kunna funka med alla. Och liksom, jag har aldrig varit en person som liksom har sagt vad jag tycker och tänker. Eller ens i liksom min musik och arbete.
Har du börjat göra det nu 2019?
Ja, det har det väl. Jag har gjort väldigt mycket förändringar liksom i min, vad säger man, förändra i vem jag jobbar med och hur jag vill jobba och vad jag ska göra. Och jag har skrivit en massa låtar som jag älskar och som också på något sätt speglar just det här vi pratade om, att bara, alltså grunden i det tror jag är, alltså att det är så här, jag ser mig själv lite, eller den här plattan speglar typ så att tre personer. Alltså att det är du, det är den där Oscar som jag liksom inte känner. Eller det är han jag ser och vill vara. Jag är jag. Och sen så finns det typ han. Som är någon, så här, någon skugga och demon på något sätt. Som är alla de jävla spökena i huvudet.
Mm. Men, spännande. Men du, ja. Är det någonting annat som har hänt nu 2019 som har gjort att det här har varit ett av de tuffaste åren i ditt liv? Det är ingen som har dött i någon relation som har pajat?
Det är ingen som har dött. Jag är, alltså, min relation är inte, vi är inte tillsammans.
Okej, okay. Du och Jonathan.
Jag och Jonathan är inte tillsammans.
Förstår.
Och det har väl också varit en jättestor omställning. Liksom, att inte ha den här tryggheten längre. Men jag tror bara så här, det har inte hänt några stora... eller det har hänt väldigt mycket grejer. Det är liksom så här, jag har börjat jobba med nya människor och bytt bolag hit och dit och så här. Men mestadels har det nog varit att jag bara så här, jag kom till den botten att så här, nu måste det vända uppåt. Nu måste jag ändra saker i mitt liv, och det var då jag började vara så här, är det mina vänner? Men jag börjar med mina vänner. Nu börjar jag rensa. Och så blev det fel, för bara så här, jag vill inte rensa, utan nu är bara, och så kom jag in med en inställning och bara så här, nu ska jag säga vad jag tycker till mina vänner. Jag tänker inte ta mig skit. Jag tänker inte vara den som bara är så här, förlåt, och sen så blir det bara så blir det så här, men det kanske ändå var jag som gjorde fel. Alltså att det är bara, är det en stolthet och någon konstig så här inställning till andra människor?
Jag förstår. Nej, vi får hoppas på, ja, nu är det 2020 i alla fall, så det kommer bli ett bättre år.
2020
känns, det är ett riktigt kanonår.
Jag tror fan det. Det känns som det. Känns som ett kanonår.
Det är ett riktigt jäkla bra år, 2020.
Ja, jag tror också det. Och finns det någon som liksom en... vill vara med på det året, så är det bara att höra av sig.
Ja, nej, jag har skickat mejl. Ja. Och du är ju också en spådam lite grann.
Ja, precis. Du tänker på mitt efternamn där.
Ja. Ja. Du kan ju sia i framtiden, va?
Alexander Pärleros. Otroligt väl.
Första gången.
Ja, aldrig hört.
Och om du får säga två saker in i framtiden då, om Oscar Sia får sia. Hur ser det ut? Vad har alla lyssnare, vad har de att förvänta sig?
Alltså är det utifrån, alltså jag tror att de kommer att höra otrolig musik från Oscar Sia någonstans. Det är en sak. Och sen så för min egen del så ser jag bara möjligheter 2020, försöker vara en klyscha. Men annars, jag vet inte vad kan ske. Det känns väl som att det är många dödsfall, känns det som att man har framför sig. Det är många gamla i gamet som liksom börjar bli till åren nu, som kanske kommer att gå bort. Eller?
Oh, jäklar.
Ja, så känner jag.
Hårda bud.
Så känner jag.
Så vi kommer få läsa lite så här att gud vad tråkigt, ja, att den här gick bort och så.
Ja, men jag tror det. Aftonbladet. Ja, jag tror det kommer att bli lite bortgångar. Det är tråkigt. Men inga kanske som rör dig direkt. Sen tror jag att din son Elvis... vet du vad? Nej, du kommer få ett barn till.
Ett barn till?
Ja.
Det barnet måste ju vara gjort nu.
Nej, det måste den absolut inte. Det är för vi bara i december.
Det är 9 månaders karantän.
Ida blir väl då gravid i februari?
Ida blir gravid i februari, det är uppfattat. Är det en son eller är det en dotter?
Ja, det är
son.
Du får bara killa. Du får bara killa. Det kan du ha klart för dig. Och sen så
jag tycker nästan det här börjar bli lite läskigt.
Ja, jag vet. Jag känner också det.
För att du börjar vara lite för säker på det du säger.
Ja, men jag känner också det. Jag har röster inom mig. Ja, jag tror framförallt monarkin kommer dö.
Monarkin kommer dö?
Ja. Ni vet vad ni hörde det först. Är det här ett hot eventuellt? Jag tror att det kanske är olagligt.
Det märker vi.
Det är ingen toppenrubrik. Och ska säga, citat, monarkin kommer dö.
Aftonbladet.
Jag är helt politiskt ointresserad.
Nej.
Vill jag bara säga.
Vi ska hoppa in på lite snabbfrågor.
Okej.
Och då har vi största irritationsmoment som folk tycker om dig, som känner dig nära då. Kan det vara dina pruttar?
Ja, mina pruttar är fan, alltså de alltså, är inte kul.
Det är
kul.
Många,
alltså,
men luktar de illa
nej,
också?
Nej, men de luktar döden. Det har varit vänner som har kräkts, PGA. Och jag har liksom slutat bry mig. Det är så oerhört otrevligt. Det är oerhört otrevligt av mig.
Men det kan vara att ni sitter hemma och kollar på Titanic eller något, och rätt vad det är när...
Så
när,
finns det.
Så bara... Så.
Så. För att jag vet aldrig om det är en bajs eller om det är en fis. Alltså det är väldigt svårt att... Det är inte så att det kommer ut en bajs istället, utan det är väldigt svårt att avgöra om det är så här, ska jag gå och bajsa nu eller kommer jag klara mig på en fis?
Förstår. Mm. Det är svårt att förstå vad beslutet är. Mm. Ska jag släppa lös eller ska jag hålla i och må dåligt?
Exakt.
Och då så väljer man kanske släppa loss. Och då så bara, oj, det där var fel loss.
Ja. Och då blev det något annat.
Och då blev det inget.
Ja, men det är nog det de stör sig på. Och sen så stör sig, alltså mina vänner stör sig verkligen på det här, alltså sidan hos mig som är att jag är jag är så otroligt obeslutsam liksom i våra relationer. Jag är så att boka en träff med, för jag ändrar mig eller jag bokar av eller jag gör något annat och liksom, alltså jag är tyvärr
fruktansvärt. Du är lite knepig ibland.
Ja.
Vi hoppar vidare på nästa. Och det här ska ju vara, jag tycker det är bra. Ibland så tanken är att det ska vara snabbfrågor, men det behöver inte alltid vara det. Men tanken är: bada djupt av med hajar eller åka ett dygn i fritt fall?
Inget av det. Nej, det kan jag tyvärr inte välja. Vänta, ett djupt hav med hajar, är det då för jag lov att gå ner i en bur?
Nej.
Jag kan inte bara, du kan inte bara släppa ner mig i ett djupt hav med hajar.
Men de brukar inte så ofta gå på människor ändå.
Nej.
Det är om de tror att du är en säl eller inte.
Och det, alltså, det beror ju på efter jul nu här. Om det kommer kunna...
Du har ju tatueringar. I och för sig har du ju sälfärg. För att de är sälfärg. Lite mörkare.
Du menar precis, tack. Tack. Man är liksom inte blek längre, utan du är sälfärgad.
Sälfärgad. Ja, nästa. En dålig vana som du vill ta bort som du gör idag.
Alltså snuset är ju en dålig... Snuset är ju en dålig vana.
Ja.
Det är inte bra. Så det skulle jag kunna ta bort. Sen att jag sover dåligt. Skulle vilja sova utan sömntabletter.
Så du kör antidepp och sömntabletter?
Jajamän.
Det är uppfattat. Det är ju inte helt hundra. Va?
Nej, alltså jag har ju fått det här av en läkare.
Ja,
ja.
Så det behöver
inte, det är inte en självmedicinering. Men jag har gått ner på mina sömntabletter otroligt mycket.
Men vet du varför du... För det är ju också så här att... När man utifrån sett tittar på dig så bara så har du ju det som många drömmer om och har gjort saker som inte många har gjort. Man lyckas jättebra i Melodifestivalen och varit med på tv på hur mycket saker som helst och Let's Dance. Och du har så här, du började ung och tidigt och är allt möjligt, turnéer, allt så här. Och sen så käkar du sömntabletter och antidepp. Det är ju så här...
Men det är ju lite, det är, på något sätt så är det ju, tyvärr så blir det ju någon form av så här, det blir liksom kemiska plåster på något sätt.
Men kan det vara så att den här lyckan som när man har så himla mycket, att det blir kanske för mycket och det gör att det blir en omvänd faktor istället där man mår dåligt?
Alltså du menar att om jag är för lycklig?
Nej, men vi tar så här då, exempelvis att... Jag kan känna så ibland att jag kan ha jättemycket saker runt omkring, men det är det, och sen ska man intervju där, och sen ska man vara med i en intervju där, och det händer där, det händer där. Sen är man bjuden på den där mingelgrejen, sen ska man nu träffa den, och rätt för det är så, här, så mycket saker, vilket gör att man tycker ingenting är kul.
Nej, men så är det. Alltså, så här, jag tror att det handlar inte så mycket om att jag har för mycket att göra. Liksom. Alltså det är inte, för att jag tycker om att ha mycket att göra. Jag tycker om att jobba. Och jag tycker om när liksom så här, mina dagar är fulla. Det är så här, jag älskar inte att sova liksom. Det är inte min favoritsyssla. Varför jag inte tycker det är kul, eller varför jag kommer fram till den känslan, vilken det också är en del till varför det har varit ganska pissigt, är just när den här, när gnistan försvinner för saker och drivkraften. Och det handlar inte någonstans om att säga, eller för mig i alla fall, handlar det inte om att kreativiteten inte funkar, utan det är någonstans så här, signalerna i min hjärna har slutat liksom producera, eller de har inte slutat, men det har blivit mindre, de har liksom,
serotonin har blivit mindre,
och jag då i den första perioden så försöker man ju ersätta det med annat på något sätt liksom. Det kan ju allt från så här sex eller kärlek eller alkohol och vara ute och festa.
Är du en beroende person?
Ja, absolut, supermycket beroende person. Och liksom kan vara, hela sommaren så var jag väldigt mycket i den perioden där jag bara så här, men jag var ute hela tiden och liksom festade hela tiden, var full för mycket och liksom, och då blir det, då går du ner till nästa nivå, för att det hjälper ju inte heller någonting att gå in i sådana liksom destruktiva perioder eller ersätta det med någonting annat. Och det var väl också mycket på grund av att så här, jag tyckte inte det var kul längre. Jag tyckte väldigt lite var kul. Det var inte kul att gigga, det är inte kul att sjunga, det är inte kul att spela in. Jag känner inte liksom den bekräftelsen som jag någonstans behöver, som jag också är beroende av. Den liksom slutade fungera, alltså det slutade se att det är så här, men du har ett ganska bra liv liksom. Och saker och ting fungerar. Och det är så lätt att det är så konstigt hur man går ur en sån period och då är det som att den aldrig har funnits. Men sen när man är där igen så är man bara ah, just det.
Mm.
Och då blir det ju då blir det så här, när man håller på och liksom ersätter det med annat, då är det ju bara så här, det är liksom kemikalier, kemiska plåster som bara funkar, som bara funkar där och då på något sätt.
Jag tycker bara att det är så, det känns bara så tråkigt.
Det är, men det är alltså, ja, men alltså, ja precis.
Nej, men jag tycker bara att
nu kanske jag gick ner för djupt i det.
Nej.
Nej.
Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag tycker bara att det är, Nej, men jag tycker det är tråkigt. Vi sitter i Aviciis lokal här.
Mm.
När han spelat in och så här. Nej, men det är bara, men ta bara för hans del. Extremt tråkigt det att när man i många andras ögon i alla fall har allt och borde vara den, så är man totalt tvärtom. Och inte så att,
jag vet, men det är ju det som också blir problemet. Det är så här, sluta se. Alltså,
sluta se det ytliga.
Ja, men exakt. Sluta, liksom, kan vi börja prata om vad som är på riktigt och vad som finns och hur folk mår och inte. Och det handlar inte om att så här, jag menar att vi ska börja prata om att det är okej att må dåligt. För att det är så, här, så långt har vi ändå kommit i. Vi lever i en värld där vi pratar öppet. Men det är också 1 miljon personer som käkar någon form av SSRI, antidepp. Och jag tror kanske inte att det behöver vara så många. Och jag säger inte, men jag är också väldigt positivt inställd till liksom SSRI, för att det är så här, funkar det, kör liksom. Är det någonting som gör att du mår bättre, så gör det, varför ska du inte ta det liksom, det finns ingen skam någonstans. Men det är bara, jag tycker att det är så fruktansvärt löjligt hur även jag liksom bidrar till att så här, man går in på sociala medier och så visar jag upp en sida som är så här, nu är jag här, nu är jag i studion, nu är det kul, nu giggar jag, nu dricker jag champagne på det här eventet och det är jättekul. Det är inte sant, det är bullshit. Det är så här, jag kanske är där en timme och sen så åker jag hem. Varför lägger jag då upp, varför visar jag då upp den sidan konstant? Varför gör jag det?
Mm.
Men det är för att vi liksom alla har blivit skadade hela tiden. Det är så här, det var någon person som skrev på Instagram häromdagen typ så här, sociala medier borde komma med en varningstext, detta kan eventuellt skada din psykiska hälsa. Och så är det ju liksom. Men sen samtidigt tror jag att det finns en generation som kommer att klara det mycket bättre än vad vi kan. För vi har också blev satta med i handen på något sätt. Och liksom se till att det har blivit det har blivit. Alltså då menar jag liksom vår generation. Det är inte bara folk som jobbar med sociala medier, utan generationen som någonstans hade åldern innan för att upptäcka Instagram. Men så här, som min lilla syster typ, som har, där Instagram och sociala medier och TikTok och Snapchat och allting har funnits sedan hon var 4. Det är för jag tror att hon har ett helt annat förhållningssätt till det.
Ja, eller så blir det så att hela den generationen blir mycket olyckligare. Och det kan jag nästan också tro faktiskt.
Det finns ju det kan ju absolut vara så. Jag är bara så.
Man vet ju själv hur det var, alltså hur mycket det påverkar. Alltså sociala media och den här mobilen, bara den. Jag vet inte vad du har för skärmtid, men jag har ju fått kämpa med min skärmtid och jag lägger typ på 4 timmar i snitt.
Jag har svin mycket skärmtid.
Och att man ligger bara på så här. Att du lägger alltså 4 timmar per dag. Man säger själv att jag har inte tid att ses, jag har inte tid att göra det här och här. Och sen så lägger man alltså 4 timmar på något random i mobilen på saker. Det är klart att man inte har tid att göra grejer, och klart att man missar supermycket möten.
Och det är liksom hela tiden. Alltså jag bara märker att min tid blir väldigt, alltså min kropp saknar något, och det är då ett skärmljus och en mobil. Jag känner ju det.
Abstinens.
Att jag gör en abstinens till den här liksom, till den här telefonen. Och liksom sätter man det i perspektiv, så känner man ju så jävligt liten liksom, på något sätt mot telefonens makt över mig. Och jag vill också så här poängtera att så här, jag sitter inte här och klagar på sociala medier. Det är dåligt, för jag använder också det. Jag bara liksom ifrågasätter mitt eget sätt att använda det och bruka det. Och bara så här, varför bidrar jag till det här? Liksom? Varför? Jag får ju också ångest. Jag får ångest när jag ser så här pissvältränade män i liksom som är på Sri Lanka med sina jävla magrutor och solbrända. Jag får pissmig ångest av det. Och liksom för att då, det är bara för det bränner på mina komplex. Och det är så här, jag vill känna mina känslor mer, jag vill närma mina känslor och jag vill liksom våga vara vara en känslig person liksom, och vara öppen för att inte så här bara ta allt mörkret man har inom sig, som alla har, och bara så här fortsätta stänga in det i någon jävla liten låda och bli en arg, eller så här, en argsint person som inte kan hantera motgångar eller hantera eller vara glad för andras framgångar och bara vara missunnsam och bitter, och istället liksom bara så här, okej, det är en jobbig tanke, låt oss prata om den, så kanske den blir någonting annat än en kreativitet, en platta eller vad för fan som helst.
Din pappa är från Italien.
Han är från Italien.
Känner du att du har italienskt temperament i dig?
Ja, men det här, jag märker, ja, alltså framförallt så har jag blivit väldigt lik min pappa, mycket i sättet att prata och typ när jag blir arg så är, och min argumentation, alltså när jag argumenterar i min relation innan, så var jag liksom, om vi bråkade så gick jag in i en liten översittad ton och var väldigt så här, ja, ah, okej, okay, ja, ah, men du, så känner du. Mm. Absolut. Mm, okej. Okay. Men och så kan man ju också tänka. Men jag känner, alltså, och var jag väldigt mycket så. Så det förstår jag att det var väldigt provocerande. Men
vad har du tagit med dig från dina föräldrar? Din mamma jobbar med hjärnan.
Min mamma jobbar med hjärnan, hon är neurolog. Och pappa är någon form av ingenjör. Aldrig förstått riktigt vad. Vad har jag tagit med mig? Ja, alltså det har jag har liksom.
Är något du tagit med dig i livet från dem?
Ja, det är ju inte så här sättet att de liksom dansar på och så, utan det är mer kanske, det är nog mer sättet att tänka på olika saker. Min pappa är väldigt liksom rationell och lite fyrkantig kanske. Alltså inte fyrkantig i personlighet, utan mer i väldigt lösningsfokuserad. Och det har jag väl nog tagit med mig av att jag är lite så här, jag är väldigt strategisk och gör ingenting utan anledning. På något sätt, utan, och även liksom i hur jag väljer och, ja, men när man ska släppa musik och sjunga eller gigga och så, alltså mycket i min karriär, så jag har fått hans strategiska sida, det har jag. Jag kommer ju från en familj med 6 barn, vi är 6 syskon och 2 föräldrar, och det var, alltså, jag har funderat väldigt lite på min barndom. Men den finns jag tror att den liksom gör sig påmind väldigt mycket utan att jag tänker på det. För det är ju klart att jag nog skrek väldigt mycket efter mina föräldrars uppmärksamhet liksom, när den skulle delas på 6 personer.
Vilken ordning är det på
jag
dig?
Jag är nummer 4, så jag är ett klassiskt mittenbarn.
Mm.
Jag vet inte vad det säger egentligen. Kanske inte ett skit, jag vet inte. Det finns väl någon, det finns väl någon teori om att mittenbarn är liksom de som är mest på bekräftelse. Men, och det är inte på alla sätt och vis var min barndom väldigt trygg. Och liksom, de hade bra jobb och vi bodde i ett trevligt hus och liksom, nära kontakt med familj och mormor och morfar och liksom farbröder och kusiner. Och så, allting var väldigt fint så, men jag tror att ju mer jag tänker på det så är nog, alltså just i de första åren liksom, för 10 första åren när man är lite, när man är som mest formbar kanske, så tror jag nog att det var nog liksom ganska jobbigt att vara i en så stor familj. Just på den liksom uppmärksamhetshållet, att så här, se mig, hör mig, finns det någon här som tycker om mig, och det har jag nog, det är nog någonting som också så här skriker eller som jag har nu förstått kanske så här, att det är jag är där fortfarande liksom. Se mig, hör mig, är det någon som tycker om mig
liksom. Förstår. 2012 så var det med X-Factor.
Jajamän.
Och det var där du, väl där du började skulle man kunna säga.
Ja, men det var det.
Mm. Och då sjöng du 2 låtar på audition.
Ja. Hur vet du det? Eller har jag sagt?
Nej, du har sagt det. I en intervju förut. Sen visste jag inte om du fick säga det eller inte, men du sa det i alla fall.
Ja, jag sjöng, jag gjorde audition i Malmö 2012, sjöng då först en låt, gjorde någon Usher cover. Blev väldigt fint mottagen. Men förutom Ison som var lite så här tveksam, han ställde sig inte upp, det gjorde de andra, var lite så här, men jag skulle vilja höra en låt till, något mer balladigt, och då hade jag förberett en ballad, så då sjöng jag det, men då klippte de bort i programmet. Sen blev ju Ison min coach i det programmet.
Han är grym, så himla härlig.
Han är magisk, magisk. Men så det var, men X-Factor för mig är sån liten, alltså det är så, och det känns som att det är bara så här, jag vet inte, jag tycker typ inte ens att det formade mig på något speciellt sätt, utan det var ett sätt för mig att komma i kontakt med branschen på något sätt och göra mig sedd och visa vad jag kunde och vad jag ville. Men det liksom, det tog slut så snabbt.
Men kände du att du, alltså efter det, hur stor blev medien på det? Kunde du gå, gick du på stan och folk bara, det är Oskar Sia?
Ja,
blev det 10 gånger mer med Mello, eller när var du kände?
Ja, men det var det väl. Alltså Let's Dance var, blev...
Let's Dance, det exploderade.
Nej, jag gjorde Let's Dance, men då var jag nog också relativt, det var inte så många som visste vem jag var när jag gjorde det.
Men kom tvåa då,
ja. Jajamän.
Efter Markoolio.
Då dansade jag på det.
Då dansade du på?
Jajamän.
Gick du ner så här? Dansa. 12 kilo?
Nej, fy fan. Jag önskade i min kroppskomplex och att jag alltid det, tyckte att jag var... Att, jag tycker alltid tyckte att jag liksom var en kropp som jag inte vill vara i. Då tänkte jag att jag bara, när jag var med licens, jag bara, nu ska jag äntligen bli som fotbollskillarna, liksom vältränade och smala. Blev inte det. För att det vet jag inte. Jag vet inte riktigt varför. Men jag dansade som in i helvete. Alltså vi tränade ju så mycket. Det var alltså, det var som att jag åsidosatte ju mitt liv för det här.
Det var roligt, va?
Ja, det var det. Alltså, jo, men det var kul. Det var kul. Jag rekommenderar folk att göra det. Det gör jag. Men det var... Har inte du varit med?
Nej, jag har inte. Jag har inte.
Varför tror jag att du har varit med? Nej, skitsamma.
Jag kanske har så höfterna, danshöfterna.
Just det. Jag ser på dig direkt. Ja. Det här är någon som...
Det här är en dansare.
Ja. Vad jag skulle säga. Jo, men det var kul. Det var bara att det är liksom, det är en jättestor produktion och man investerar jättemycket tid i det där dansandet och så det blir mycket känslor. Alltså jag fick ju ingenting. Jag fick 150 000 från den här säsongen. Jag är nu kanske minst betald någonsin. Jag blev inslängd en vecka innan premiären för det var någon som hoppade av. Och då var det typ så här, du får 10 000 i månaden. Men per program. Andra har ju såna toppenkontrakt, tror jag.
Vad är det de bästa kontrakten du har hört om? Är det någon som har fått en mille typ?
Ja, det har jag hört, ja.
Finns det mer?
Inte vad jag har hört.
Nej.
Inte jag, i min säsong fanns det, så hör vi rykten om att det var någon som fick en mille.
Vet du vilka som har fått en mille?
Nej. Jag har inget bekräftat.
Fast man kan ju säkert se det.
Alltså jag tror inte, jag tror
man
så här,
märker
jag
så
här, tror
Gunde inte, Svan, nej, ja, men, han jag, var inte gratis.
Nej, men jag tror inte att Markoolio heller var helt gratis. Och jag tror att han förhandlade till sig ett bra kontrakt. Jag förhandlade ingenting.
Nej.
Nej, så att det var en trevlig... Fast, men Oskar 16 var jättenöjd med de här 150 000.
Det är klart.
Ja.
Det är inte dåligt.
Nej, det var ju underbart. Ja, gud, levde loppan
alltså,
den
sommaren. Alltså när du är 55, det är klart, då ska du ju ha en mille då också.
Ja, och du menar att jag ska vara med kanske, någon gång igen kanske. Ja,
du kanske ska med 1,1 miljon till och med.
Men det som är intressant med det här, men det är väl just det här att det, man lever så nära varandra så bråkas det en massa och liksom hålls på. Det är infekterat. Det är infekterad produktion, tycker jag.
Mm-hmm. Det ser man inte, tycker jag.
Nej, men man kommer, alltså jag tänker att alltså här, man dansar hela tiden så nära och hänger med varandra.
Men det kanske är därför typ alla blir ihop.
Exakt. Jag blev ju inte då ihop med någon, för att jag, det blev ju inte så.
Nej.
Nej. Men det var väl lite, alltså det var en, ja, trevlig upplevelse. Trevlig upplevelse. Man såg väldigt mycket av sig själv liksom.
Det var jag alltid... Tycker inte du det är lite konstigt att inte man skulle kunna, en kille skulle kunna dansa med en kille?
Har det varit en diskussion?
Nej, jag tror inte det. Menar så här att varför skulle inte...
Jag har ingen aning.
Vi säger att man kommer dit till Let's Dance, så säger du så, nej, men jag vill dansa med en kille. Jag vill inte dansa med en tjej.
Så jo, bara, kanske. Jag vet, alltså det, pardans är väl så här en otroligt gammal... Eller tiodans heter det kanske till och med. Det är en sån jättegammal grej. Så att det...
Men sådana där grejer måste ju du gå in och förändra lite. Du har ändå fått pris på QX 2017.
Ja, det har jag fått, ja. Mm. Ja. Men,
vad är för saker som du vill förändra på i samhället just nu? Som du tycker så här, det där är lite förlegat. Där håller min pappa på
alltså,
med
det.
Alltså
det är för mycket för att ta i. Alltså det är liksom bara att det är, jag menar en jätteliten grej är typ att så här, i 70 länder är det dödsstraff på homosexualitet. Ja, det är en sak som jag skulle vilja förändra. Absolut.
No shit.
Men det finns ju för många grejer, men om jag ser, Jag skulle vilja liksom, jag vet inte. Jag försöker tänka på det när liksom man vaknar. Tyvärr så är jag kanske lite självcentrerad liksom. Jag vaknar upp, tittar mig själv i spegeln och liksom tänker då, istället för att tänka på andra, så är jag så pass liksom någonstans skadad och narcissistisk att jag bara, okej, vad finns det här att förändra hos dig liksom. Det är, för det är alltid något jag inte tycker om. Så är det väl att förändra, alltså,
fan, jag, men är det inom personlig kunnat... utveckling, eller är det ett klagande på typ vissa delar på kroppen?
Nej, men så, ja, så kan det vara, absolut. Alltså, jag menar, ställ dig själv. Om du, jag träffade Babben, och hon sa till mig, hon bara, ställ dig varje morgon framför spegeln. Ställ dig framför spegeln och säg, du är bra och du... Och, nej, vänta. Jo, du är bra och du gör så gott du kan. Hon bara, säger det 10 gånger, för till slut kommer din hjärna tro att det är sant. Och det finns väl säkert någon vetenskaplig bevis bakom det. Det har jag inte gjort än, för att jag har inte gjort det än. Men jag hade önskat att det liksom, att självförtroende var något som man hade kunnat injicera i liksom intravenöst. Och för bara för att bli en liksom, för att tro på sig själv. Liksom, om inte jag tror på mig själv, så kommer jag aldrig kunna förändra någon annan. Så att den spegelbilden kanske är det väl att liksom förändra lite grann.
Men det känns ju som att du har bra självförtroende.
Eller
du känns i alla fall självsäker.
Ja, men självsäker är jag nog. Liksom. Men självkänslan är nog inte...
Alltså jag hatar det där, självkänsla, självförtroende. Jag glömmer alltid bort vad skillnaden är.
Självkänslan,
kan man inte säga ett ord bara?
Självförtroende tror jag är väldigt lätt att hitta, alltså är väldigt lätt att fejka. Så brukar jag tänka. Självförtroende är lätt att fejka. Självkänsla är någonting som är liksom sitter ingrott i dig.
Okay.
Men samhället, alltså vet du vad, det är jättemycket saker som jag vill förändra i samhället. Men så här, primärt så hade jag bara velat att folk var liksom alltså, eller om jag tänker på vad jag har runt omkring mig, så hade jag velat ha liksom en vill fan vill folk bara vara liksom mer medvetna, och att så här, att man vågar prata om saker och vågar blotta sig själv och upp sig själv. Och jag trott att jag var ett exempel på det, men jag vill bli det mer.
Det kanske är få gånger man också pratar så här riktigt djupt. Vi säger om man skulle ha det. Man skulle sitta liksom... med typ en, två vänner en gång i veckan bara, så pratar man typ 2 timmar. Stänger om alla mobiler, man sitter bara i en cirkel, om man ska sitta i det, eller på golvet. Och sen bara så, ja, bara pratar man.
Alltså, det låter ju töntigt, men jag tror att det hade varit jättefint. Jag känner ju inte, det är väldigt få personer som jag känner på det sättet. Men det kan också vara enkla saker liksom, att bara säga, nu gjorde du mig ledsen. Varför känner du dig ledsen? Varför känner jag så här inför dig? Och varför, alltså att man bara, att man pratar om varför man känner olika saker. För att det är liksom ingen, man måste ju, jag har ju fattat nu att det är så här, det finns ingenting som kan göra mig bättre, det finns ingenting som kan göra mig hel på något sätt liksom, utan det är någonstans, det är ju jag. Och det finns ingen alkohol eller kärlek eller någonting som kan göra en människa till att bli en bättre person.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Mm.
Vad tror du att nycklarna har varit att du har lyckats så bra som du har gjort? Men ta bara, du kom ju två i Melodifestivalen också. Du, internationella juryn röstade fram dig som vinnare. Det måste ju för sig, det måste ju för sig kännas surt.
Det är ett traumatiskt upplevelse för mig.
Alltså tvåan alltså det är ändå första förloran lite grann. Jag kan nästan säga det är nog skönare för alla som kommer trea. För att på något sätt känns det ju som att då har man ändå kommit.
Jag var så fruktansvärt nära och jag var ganska övertygad om att det här skulle gå bra. För att jag kände det var den första låten jag skrev och det var liksom som jag skrev själv, den betydde
bra
så väldigt
låt,
mycket.
German.
Tack. Det betyder, det var sån urkraft inom mig som bara såhär, det här ska ut och det ser bra ut och det är bara, jag älskar detta. Gick vidare till final, det kändes toppen. Sen så jag deltävling 4 med Frans.
Zlatan Frans.
Och det var ju som en, det var ju över en natt. Så var ju det liksom, det var, man bara fattade direkt, eller jag fattade direkt. Jag bara, det här är ju en körd match för mig.
Och över natt var han borta?
Det var han väl inte. Är han högst relevant eller?
Är han det nu?
Jag vet vad
det
jag,
kanske
ingen
inte
aning.
Jag som har koll någonstans alls.
Jag har ingen aning. Jag vet
jag
inte.
Kanske inte har följt. Jag tror han
har släppt lite musik.
Okej, okay. Jag ber om ursäkt.
Men det var så att i det där, när jag satt där i Friends Arena och liksom, och jag låg etta på internationella juryn, jag bara, det här kanske kan funka. Men så hade Italien hade gett mig 1 poäng. Och Nederländerna har gett mig 1 poäng.
Italien? Och ja. Du är ju också italienare. Vidrigt.
Nej, det var så. Det var landsförräderi.
Landsförräderi.
Det är en skam. Skam för hela... Fy fan på er.
Hela Italien.
Ja. Så då, PGA, det förlorade jag. Men sen fick jag, säg inte, jag fick ju 3:e mest svenska folkets röster, så att jag skulle ju inte ha vunnit ändå, kanske.
Nej.
Men skitsamma, jag blev klar där, gick bakom scen, grät en skvätt med min manager, gick ut och var glad igen. Och jag ångrar att inte jag, jag hade önskat att jag hade kunnat säga, jag är besviken. Det här var tråkigt. Men man ska vara så fruktansvärt tacksam hela tiden.
Det är äckligt ibland att man måste vara tacksam. Alltså det är bra att vara tacksam, men ibland kan också vara bra att bara fuck.
Har du någonsin sett fotbollsspelare i VM när de spelar sin match och de kommer tvåa i VM? Har du sett någonsin att de bara, det här var kul att göra? Nej, för då är det en jävla testosteronbomb där de sliter kläderna och skriker fula ord och så vidare och är så fruktansvärt arga.
Nej,
varför
så.
Ska jag hålla på så? Alltså? Jag ska fan bli mer... Det är mina fotbollsspelarkomplex.
Nej, det är det. Men vad har gjort då att du har lyckats? Om du skulle sätta fingret på det nu, om du skulle ge tips till andra som vill lyckas inom musiken eller andra grejer. Vad är nyckeln?
Alltså jag tror dels att man... Så här, antingen är du en person som är väldigt säker på vad du vill. Och liksom att du har utvecklat ett eget musikaliskt uttryck. Och liksom skriver väldigt mycket musik själv. Och liksom gör... Och ha den röda tråden och liksom att det är väldigt ett klart artisteri på ett sätt. Eller så är du, och där var inte jag. Jag tror att min nyckel har varit väldigt mycket att jag faktiskt har utnyttjat lite den sidan som jag pratade om innan, som jag har försökt rebella emot. Den här lite anpassningsbara liksom, ja, men vanten på något sätt som har varit så här, ja, men jag testar på det, jag gör detta och liksom har varit liksom positivt inställd till saker och låtit mig kanske bli lite formad. Men det har tagit mig in i olika rum olika steg i min karriär som jag har velat nå. Liksom.
Det känns som att du tar för dig väldigt mycket. Att du vågar. Har du några exempel på det där du har gjort någonting som varit sjukt läskigt, men du har bara knackat på den där rören, ringt det där samtalet eller sökt till det där?
Ja, men jag har varit väldigt... I våras hade jag också en period där jag... började jag köra lite... Jag började köra lite eget management typ. Där jag bara så här, men jag testar en period och gör det själv. Och då mailade jag, då har jag velat liksom, alltid velat testa att vara lite skådig. Så då mailade jag olika castingbolag och lite så. Och till slut fick jag en liten roll i en Viaplay-serie.
Så och, kommer nästa nu till höst?
I mars.
Det kommer nu, nu
ja,
mars.
Nu mars, ja. Mm-hmm. Så, och det är sådana grejer jag älskar. Jag är väldigt stolt över att jag gör. Att inte, sitta inte hemma och vänta på folk, utan göra saker själv. Det låter också klyschigt kanske. Men det var
syp,
funkar.
Syptid.
Kryptid.
Kryptid.
Mm. Kryptid. En sån skräck, en skräckungdomsserie.
Och där gör du också en sexscen.
Exakt.
Min tjej.
Japp.
Hur kändes det?
Konstigt också, det var också, jag har ju aldrig skådespelat innan framför kamera eller liksom en sett ett filmsätt innan, så det var första scenen jag spelade in. Så vi låg liksom, vi låg i någon idrottshall typ, och jag skulle utföra oralsex på henne. Och det var, nej men det var en väldigt spännande period. Jag vet inte om hon tyckte att det var så väldigt bekvämt.
Nej.
För att jag visste liksom inte. Det är ju svårt att veta liksom också hur, vad liksom så här, du vet, jag ligger där och hennes ben är liksom vid mina axlar.
Men alltså hur nära,
och jag är så här under kjolen.
Men hur
jag tror, säg att min pann, alltså ovanpå mitt huvud var liksom vid hennes kön.
Okej, ovanpå huvudet. Mm. Så det var inte så att man har munnen där.
Nej.
Nej, att man såg massa, inte mitt. Massa grejer för och
nej, men man och såg nej. Inte mitt. Man såg inte mitt huvud i kameran liksom. Så okay. Man såg bara mina händer.
Okay,
så okay, att det blev okay. Mer skulle väl på något sätt liksom
nästan födas istället.
Jag föddes med jag ur henne.
Du hade oral sex, men det var nästan som att du föddes ur
henne. Exakt. Så att jag summa summarum så lyckades jag inte så bra, kan man ju säga. Men jag hoppas att jag betrovade det. Jag sa till regissören, jag bara, ja, det är två saker då. Ett, att jag aldrig har skådespelat innan. Och två, jag har aldrig haft sex med en tjej. Hur tycker du att det här ska gå? Men det löste sig.
Det löste sig. Roligt.
Ja, det var kul. Det var skitkul. Så det vill jag göra mer.
Och det kommer nu mars.
Japp.
Det måste jag kolla på.
Ja, det får jag.
Men är du sugen att göra mer skådespel?
Ja, jättesugen. Så jag har gått på lite castings och så nu.
Är det svårt eller? Är man nervös? Men kan det vara så att du kommer in, vad säger de så här, du, nu är det så att det har precis fallit en meteor här och du är då väldigt glad för att du ska få träffa din pappa första gången.
Alltså de har
så kan det vara så här,
varsågod.
Var glad. Det är precis fallit en meteor, du är en alien. Skulle det kunna vara en sak
nej,
som säger?
Alltså, så, jag har aldrig varit med på någon sån, liksom, sån casting där det går till så. Men det kanske finns, jag vet inte.
Men hur säger
ofta
de? Får du fått manus?
Jag
du
får ett manus skickat till mig, så har man förhoppningsvis en motskådespelare. Eller så får regissören eller som filmar. Eller så är det, det behöver inte ens alltid vara kanske regissören. Det kanske är någon casting ansvarig. Typ, som filmar.
Och då har du tränat på manuset hemma. Och då kommer
ja, men exakt. Och så ska, okay. Man måste kunna den då. Det är ju väl viktigt, det har viktigt har jag förstått. Det liksom, du kan inte gå ut och läsa manus utan kunna den. Men sen tycker jag det är skönt att jag går in med väldigt lite förväntningar på mig. För att jag inte alls har någonting och alltså något annat och liksom som står och hänger över min rygg och bara, du har gjort detta så att du borde göra detta bra, utan jag går in på blindo och bara säger ja, men vi testar väl där. Men jag är inte helt kass.
Nej, kul ja. Att höra. Och roligt ändå att du får, liksom första gången får dra en sexscen.
Ja, det var kul.
Men fast fan, det är ändå det är en check spännande. Som är bra att göra. Nu har du gjort det också.
Nu har jag gjort det. Men det var så väldigt, alltså det var så fruktansvärt sexuellt. Det fanns ingenting sexigt
mycket
över det.
Mycket kameror runt om. Och ja, det
nej, men det var inget sexigt alls överhuvudtaget.
Nej.
Vilket var skönt.
Vi ska hoppa in i nästa grej nu, Oskar.
Spännande.
Och det är så att...
Är det en lek?
Det här är lite lek. Du gillar att leka.
Ja.
Och det är så att jag fick ju möjligheten att vara med hos er på P3 på Sion Näsvold.
Exakt.
Och då ställde du massa frågor till...
Det var så himla trevligt.
Ja, tack så mycket.
Vi båda blev väldigt kära i dig.
Ja, vad kul. Mm. Kul. Det glädjer mig.
För då skulle du få ett barn, eller hur?
Ja.
Ja, så var det. Mm. Just för du hade släppt boken också.
Just det, så var det. Och då ställde ju ni massa frågor till mig. Du ställde massa frågor till mig. Och då tänkte jag så här, att jag har klippt ut de frågorna.
Spännande.
Och sen så kommer du få ställa frågor till dig själv. Alltså, de frågorna du ställer mig kommer du få tillbaka kaka på dig själv.
Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay.
Så då hoppar jag in på första nu då, Oskar.
Pärleros är ditt efternamn.
Ja.
Det är två väldigt bra grejer ihopsatta till ett. Ja. Är det ett gammalt gediget släktnamn eller har du hittat på det själv?
Och då är det lite kopplat, då har jag samma fråga till dig då.
Esia.
Pralinen. Är det ett gammalt gediget släktnamn eller har du hittat på det själv, Oskar?
Pralin är ett påhittat namn, ja. Det är bara jag och så är det två till som heter det i Sverige.
Men berätta. Berätta.
Pralin är...
Alltså det är nästan så att jag tycker pralin... Två drömnamn. Mm. Pralin och Piggelin.
Mm, precis. Men jag tycker att det är väldigt fint. Alltså, det är jag... Så är det, jag när jag flyttade till Stockholm så lärde jag känna en familj som är där Maja och Kalle, och de har två barn, Tyko och Gottfrid. Och vi har liksom, jag har hängt väldigt mycket hemma hos dem. Liksom, de har varit en extra familj, eller är en extra familj för mig här i Stockholm. Och då har vi liksom, jag menar, när vi har druckit vin så har det liksom blivit pralin, alltså det blev en, det blev liksom ett litet namn. Och jag tror att det var Kalle som började säga pralin. Pralinen, kom hit nu och så här. Och då, det började med att han ändrade på sin Instagram, så hette han Kalle Pralin, och sen ändrade jag till Oskar Pralin. Och sen så var vi hemma en kväll åt middag fulla och liksom skrev ut Skatteverket namnändringar och bara såhär, nu gör vi detta. Nu ändrar vi, ska jag på hit och dit, och vi postade ut. Sen så pratade vi inte om det mer än så. Sen tog det kanske 3 månader. Så ringde det Gunbritt kanske. Hallå, det är Gunbritt från Skatteverket. Jag skulle bara meddela att din namnändring har gått igenom. Jag bara, ursäkta, vad menar du? Ja, Oskar Pralin, Sia. Och det är bara att gå och... du skaffar dig bara ett nytt pass. Sen är det klart. Jag bara, perfekt. Gick in på Skatteverket direkt. Jag bara, är det här på riktigt? Stod mycket riktigt Oskar Pralin, Sia.
Fantastiskt.
Men jag tror att det var också lite... Det var liksom en revenge till mina föräldrar för att jag aldrig fick ett mellannamn.
Det är jättebra.
Tack.
Det är ett jättefint namn. Nu får vi höra på nästa fråga som du ställer till dig själv.
Det känns som att vi generellt knyter ordet framgång väldigt starkt till pengar.
Vad skulle du säga att framgång är om det inte är pengar?
Bra fråga, Oskar. Tack så mycket. Jag tror i och för sig att det var Hampus som skrev de här bra frågorna. Vad är framgång om det inte är pengar? Nej, men det, alltså, vet du vad? Framgång är ju pengar. På ett eller annat sätt.
Men har du någon mål liksom att köpa typ en Ferrari, Lambo eller glida runt?
Nej,
med
det har jag inte. Jag har något delmål att jag liksom vill vara i någon trevlig lägenhet här i Stockholm i någon takvåning och typ känna att jag har möjlighet att göra det jag tycker är kul och vill. Och det är väl något mål, och sen typ flytta utomlands. Jag skulle vilja köpa ett hus i Italien. Det vill jag. Men tycker du framgång är pengar? Vad svarade du?
Ja, men jag svarade... Nej, men jag tycker väl så här. Att, alltså, man blir ju lyckligare av pengar. Det blir, alltså, du mår bättre om du har 50 000 kronor i månaden än 5 000 kronor i månaden.
Men ser ni ju framgång... Ja, alltså, det beror på vad du sätter framgång i för kontext.
Ja, så är det väl. Men sen är det som så här då, att... Det jag känner är att jag skulle känna mig framgångsrik om jag låg på min dödsbädd. Det är om jag har varit orsaken till att andra personer har mått bättre.
Just det.
Med min tid, att jag har gjort världen lite bättre. Ja, så att, ja. Det är inte så här att jag kan sitta med 100 miljarder på mitt konto och känna så här, gud vilket fantastiskt liv jag har. För det kan ju varit hur olycklig som helst om jag har förstört människors liv. Nej, men då känns det antagligen ganska dåligt. Så att jag tycker inte framgång i sig har det. Men sen lycka, nej, men det är ju förknippat också till pengar. Men vi hoppar vidare på nästa fråga.
Okay. Jag tänkte att vi ska gå in lite det här med motgångar. Och det sägs ju ibland att det som definierar oss som personer är hur vi hanterar motgångar. Har du någon kommentar om detta? Vad var det vi gjorde på den uppdraggranskningen? hur man hanterar motgångar. Jag har ju hanterat motgångar väldigt dåligt. Och inte alls. Jag har inte sett dem ur ett funktionellt perspektiv där jag ska se förändring. Eller vad kan jag göra av den här motgången? Kan jag på något sätt liksom kan jag göra den till någon positiv grej. Utan motgången för mig har varit ett så här platt fall, en käftsmäll i ansiktet, och sen har jag liksom stängt in mig själv och inte velat liksom, nej men bara då skiter vi i det. Men någonstans det finns väl liksom en liten så här, när man ser att det är mörkt, ser man, så här, för att det ska finnas skuggor så måste det finnas ljus också någonstans. Och det är väl det här ljuset man måste hitta, eller liksom, det är väl också lite kopplat till det att ta tummen ur öven. Men jag är inget bra exempel på att hantera motgångar, utan jag, alltså motgångar har gjort, alltså de, nu när jag har känt motgångar, när jag inte heller har mått bra, så har det bara blivit en negativ grej. Alltså allting, det är som en dominoeffekt liksom. Någonting som inte är kul, någonting som inte går bra, gör att jag inte mår bra. Jag går in i något destruktivt som försöker få mig att liksom må bra. Och på den vägen så faller det 100 andra koner liksom, eller stöttepelare som jag tar bort för att jag inte kan hantera det. Och då, så motgångar är väl, det finns väl en sanning i den, i det påståendet, att jag absolut, hur man hanterar motgångar kanske säger väldigt mycket vad man är för typ av person, men sen är vi alla kan förändras.
Jag har en spännande fråga där faktiskt. Jag sitter ju nu och håller på med min framgångstavla. Mm-hmm. Och det är typ en moodboard. Mm. Alltså att du skriver ner 100 saker du verkligen vill ha i ditt liv. Det här rekommenderar jag verkligen alla att göra. Och sen tar du ut de 10 viktigaste och gör om dem till bilder och har dem på baksidan av din telefon eller dator så att du ser dem varje dag.
Mm-hmm.
Och om du skulle nu för 2020 ha 10 bilder som du skulle se varje dag, som antingen kan vara saker du vill ha eller saker som ska påverka dig hur du ska tänka för det här året.
Mm.
Vad hade det varit för bilder som du hade velat se varje dag?
Typ en, jag skulle vilja säga någon, så här, någon form av person som kanske en person som typ bryter ihop för att påminna mig om att så här, det är okej, eller så här, våga. Det är ganska bra att bryta ihop, och det är bra att rensa, och det är bra att vara ärlig. En etta på Spotify vill jag ha på bild. Ett fullsatt liksom festivalturné, publik med händer i luften. Jag vill ha så här, glada vänner, att de känner att jag tar hand om dem, att jag respekterar dem, att jag vill dem väl. Jag vill ha, sen vill jag ha pengar också. Absolut, det kan väl få vara ett delmål. Och sen vill jag även svårt, där någonstans så ta det lite, och sen, jag vet inte, en glad person. En glad gubbe.
Bra grejer.
Ja. Och sen så vill jag fan dricka, alltså
dricka typ sprit.
Dricka sprit och knarka. Jag vill ha en men typ en krossad vinflaska för att påminna om att så här, fan, alltså det är ingen människa
lever på
av alkohol liksom.
Nej.
Försök leva, ja, leva livet också vill jag göra.
Men bara så här, ja, du vill skippa alkoholen.
Ja, men jag skulle vilja försöka.
Ja. Har du knarkat och såna grejer?
Nej.
Nej.
Jag har varit väldigt duktig. Jag är lite bra. Rädd för det där.
Det känns ju som att, eller det är ju det, i artistbranschen så är det ganska lätt att halka dit på det.
Mm, det är många som på. Om man kollar på det här med, kollar på en serie Anders och knarket på TV4. Så finns det en, jag tycker han förklarar ganska bra, eller visar sina av, dels att så här, knarkkonsumtionen har gått upp otroligt mycket. Och att så här, det går ner och ner i åldrarna, men också att man liksom, att att vita privilegierade typ rika personer som har råd att köpa en massa knark också skapar otroligt mycket, är liksom en anledning till varför det är liksom gängbråk och narkotika kopplade liksom brott i förorten. Liksom, ja, tänka i alla led.
Nu hoppar jag in på lite framgångsfrågor. Och här får du också säga typ det första du tänker på. Och det kan ju vara lite knepiga frågor, men det är bra frågor.
Mm.
Bästa lärdom du någonsin fått?
Ja, men snälla.
Men vad är det du ta bara det första som kommer upp.
Om ni se dig själv i spegeln och säg att du är bra och att du duger som du är.
Jajamän, bra. Ja. Vad jag önskar att du vet tidigare så i livet som du vet idag?
Att jag var homosexuell.
Det visste du inte.
Men jag hade önskat att jag, alltså att jag bara, att jag visste det och att det var, att det inte fick bli en börda.
Hur länge var det en börda då?
Nej, men det är väl alltid det på ett eller annat sätt. Jag känns som att jag kommer ut hela tiden liksom. Eller jag känner mig alltid lite extra kolla på det vi är. Vi är inte i ett super liksom fine samhälle där det inte är ett problem överhuvudtaget. Alltså jag menar, och alla så här extremgrupper blir ju fler och fler, extremhögerpartier. Sant. Alltså så här, det hade jag önskat, och att jag...
Det är så onödig energi, att det är fortfarande en så stor grej, menar du? Typ.
Alltså inte nödvändigtvis att det är en stor grej, utan mer att det är så här, det kan också vara ett problem.
Har du varit i lägen när det har varit ett problem? Eller har du känt att det varit
Nej,
problem?
Men utan med alltså så här, det är väl ett problem att det är så här, det är inte jätteenkelt att skaffa barn. Liksom. Det är inte jättevanligt att du får adoptera. Som två män. Och sen är det väl ett problem. Alltså ett problem är det väl inte. Men att man liksom. Men jag kan ju vara i sammanhang där det är så här: nej, men han är homosexuell. Det är liksom, han raggar inte på dig. Typ. Alltså om det är en tjej. Eller så här, folk sitter fulla och lite så. Utan att det alltid ska, det ska påpekas. Det ska pratas om. Och att det känns som att man kommer ut varje dag.
Men har du känt som, vi säger om du har varit i en, i något läge och suttit med tre straighta killar, kan du få känslan att de tror att bara för att du är homosexuell så raggar du på dem?
100%. Alltså jag tänker det om jag så här duschar på gymmet, att det är män där som bara säger okej, om någon här vet vem jag är och att jag är homosexuell, så är det så här, nu tänker de att så här, oj nej, nu måste jag gömma mig lite,
måste gömma snoppen lite,
han kommer titta, han kommer titta på mig, han kommer tycka jag är snygg. Och man bara, nej, men jag tycker inte du är snygg. Du är 45 och skitful och jättegammal och äcklig. Nej, jag tycker inte du är snygg.
Jag förstår. Och det är så, här, och det är så att alla runt omkring när du går in på ett gym, eller inte alla nu säger, men många, du får känna att många kan tro att
nej, men alltså om man hamnar i en situation, och framför allt, men sen är jag så pass liksom, sen är jag också liksom där, om vi går tillbaka till osäkerheten och inte våga bara liksom äga sig själv liksom, och äga sin egen coolhet på något sätt, så är jag, så jag sitter i ett rum med straighta män, då känner jag hur jag anpassar mig. Ja, yeah, absolut.
Hur menar du att du anpassar dig?
Jag anpassar mig utifrån så här, vad jag säger, eller liksom vad vi pratar om, eller hur jag är, eller så här, jag kan anpassa tonfall, eller så här, att man aldrig känner, jag känner mig inte säker, jag är inte bekväm.
Förstår. Ja.
Men det är bara tre snabba frågor.
Ja. Nej, men det finns mer frågor. Men det var ju intressant att höra dig prata om det.
Ja, men det är alltså så här, det har aldrig varit ett problem för mig på det sättet att komma ut, men jag tror att så här, idag när jag tänker efter mer på hur, som jag pratade lite innan om hur jag på gymnasiet, eller då i den perioden där jag började liksom experimentera med män eller liksom kom ut på ett eller annat sätt, så var jag att jag liksom var så otroligt mån om att jag skulle anpassa mig och låtsas vara straight, alltså att det ligger så väldigt nära mig att kunna vända om och stå i rum där jag liksom ska anpassa mig efter andra personer och för att de ska acceptera mig. Och jag hade önskat att jag hade kunnat skita i det då och inte bry mig om att de ska acceptera mig, utan jag accepterar mig själv liksom, eller jag tar den platsen jag vill ta. Jag vill vara en man med olika färger liksom, och olika sidor, och jag vill att straighta män också ska känna att de kan vara det.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Kom in på de tre sista frågorna, och första frågan: vad hade du sagt till ditt yngre jag?
Dra åt helvete. Ditt yngre jag, sluta vara så jävla ängslig.
Ja. Och vad skulle du säga är nyckeln till att lyckas med sin karriär? Du får ge tips, en av dina styrkor som du har lärt dig under resan, och bara okej, det här har varit min nyckel, det här vill jag dela med mig till andra, som gör oavsett vad de håller på med, så ökar det är sannolikhet lite grann att lyckas.
Men var säker på din sak.
Ta för dig, är det också kopplat till, eller?
Absolut, 100%. Absolut.
Hur ser framtiden ut för dig nu? Du har ju din sexserie som du kommer igång med.
Den porrserien som kommer.
Den porrserien. Skulle du...
När släpps finns det här?
Det här kommer släppas kanske i januari, februari. Januari.
Okay, men då har min singel släppts. Ja. Dansar heter den. Så den, och snart kommer du med låtar och...
Så himla kul.
Längta till att få släppa en platta. Ja, det känns skitkul. Och jag ska ut på turné nu i februari. Stockholm, Lund, Göteborg.
Är du laddad?
Ja, det ska bli skitkul. Alltså, jag är, det är min första, allra första riktiga turné. Det, och det är helt sjukt. Jag har ändå jobbat med detta 7 år, aldrig varit på turné innan. Så att jag är ju svinstressad av att någon ska köpa biljetter. Och
var
är det någon som kommer
köper
komma?
Man biljetter någonstans?
På livenation.se.
Livenation.se. Och då är det bara att gå in på Oscar Pralinen
Sia. På livenation.se då, ja.
Ja.
Nej, men alltså, jag är så jävla nervös för att den ska komma någon. Så att, snälla,
jag
kom.
Kommer komma i alla fall.
Du är så du kommer självklart få komma.
Det kommer jag göra. Och jag älskar musik. Jag,
kul.
Det som man inte gillar mer än är när den spelas för mycket.
Just det. Ja, men då kommer du
för
tycka om min musik.
För då blir
den
sönderspelad. Alltså, det behövs ny fräsch.
Ja.
Men det ska vi skicka. Vad kan man förvänta sig av dig?
På live.
På scen.
Alltså det är väldigt exklusivt. Jag älskar, alltså live är det bästa jag vet. Jag älskar att köra live. Och det är, jag får köra med mitt band Gabbe och Theo. Och vi, det kommer bli ljus. Det kommer bli jävla bra ljud. Och bara, alltså en bra dynamik liksom. Alltså mycket, mycket live.
Kan man kalla dig Sveriges Robbie Williams?
Ja, absolut. Det kan du få göra.
Ja, grymt. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller vill följa dig,
du gör med det på Oscar Sia på Instagram. Det är typ där jag är aktiv.
Svarar du på allting?
Ja, det är det.
I stort sett.
Ja, jag tycker det är trevligt när folk har
det
sig.
Det är trevligt, ja. Det är svintrevligt. Härligt. Om du får avsluta med en låt som du har gjort. Om du ska, man får lägga på en liten fin så här, avslutningslåt. Vilken?
Nej, men då är det ju då min nya singel Dansa då. Den är en otrolig dängare.
En otrolig dängare.
Ja.
Du,
okay. Ja.
Du lyssnar mycket på den.
Det tycker jag.
Du, stort, stort tack att du kom hit, Oskar.
Tack för att jag fick komma. Vi dansar för varandra, blir för fulla alla andra. Så vi blundar, ser någon annan. Vem vi slutar aldrig dansa. Tro mig, vi ljuger bara. Är vi så desperata? Väck mig, vill aldrig vara. Så jag fortsätter att dansa. Så jag fortsätter att dansa. Så jag fortsätter att dansa. En dag känns det som att vi går sönder. För jag har tappat allt grepp förutom dina händer. Men om jag bara visste vad vi har.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.